Välkommen till Göran Magnussons 18:e program i serien Tyresö under en föränderlig tid. I det förra programmet talade han om båtsmännens liv och levande. Här fortsätter han att berätta om deras långväga krigsresor, deras utrustning, krigsbyten och mycket annat. Och det är på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunnela Grell Lundgren. Varsågoda!
Normalt såg man ju till att båtsmännen från samma socken inte kom på samma båt. För då kunde ju de ju drunkna allihopa båtsmännen från den socknen.
Det var en säkerhetsgrej.
Det var en säkerhetsgrej man försökte. Mm. Men i alla händelser så på 1878 så var de här bägge personerna, båtsmännen från Fintorp och Alstorp, med på fregatten Gävle på en resa. Den här resan...
Men då åkte de för en gångs skull på samma båt.
Där var de två då på samma båt.
Och så hände det något förstås.
Nej då, det gjorde det inte. Utan det var tvärtom. En lång resa på 7,5 månader tror jag det var. Och då åkte de ifrån Karlskrona då till över England ner... Det är i Medelhavet, Normandie och så vidare runt där i Medelhavet, olika hamnar. Och tillbaks till England och sen hem till Sverige. Om man då tänker efter att de här Tyresöborna, de hade varit möjligtvis till Tingshuset i Västerhaninge. Eller in till Stockholm på någon resa. Och sen kommer de här två båtsmännen hem, den uppe i Fintorp då i Kumla, och pratar där uppe, och båtsmannen på Alstorp, och de kommer, går till kyrkan och berättar vad de har varit med om. Denna fantastiska resa, de har varit i England och kan prata om hur det var, hur de såg husen där och nere i Medelhavet, Normandie och allt det här. Och man förstår ju, man ser dem framför sig, de här gubbarna eller grabbarna. De sitter då och pratar för Tyresöborna som står där med öppna öron och lyssnar. Och tycker det är ju fantastiskt. De har varit ute i hela världen och rest med sin båt. Berättar om de står och ljuger en del naturligt och skarvar och så vidare. De här tar åt sig. Man kan riktigt se dem framför sig, folk, både folket som lyssnar och båtsmännen som står och pratar för dem. Vi ska komma ihåg, vi hade inga tidningar på det sättet. Vi hade ingen tv, vi hade ingen radio. Så att det var vad man hörde utifrån. Det var ju det här.
Ja.
Eller det som sades inne i kyrkan som lästes upp av prästen. Det var ju det som man fick reda på om världen.
Mm. Ja, det var ju en enorm resa. Det skulle vara en stor resa idag.
Ja, visst.
Och då var det ju ännu mer sensation. Ja.
Och jag har ju på den här båtsmannens soptipp. Han flyttade ju sen till Kristinelund och byggde det på ofri grund. Och sen kastar man ju ut allt. Han
bodde Alde?
På Alstorp. Och då hittade jag ju där när jag var grävd i soptippen där korall som han hade hittat.
Ja, det har du visat mig.
Ja, och en stor bit utan korall. Och som han förmodligen tog hem från det. Varför han fick ta på den, det vet man ju inte. Men han måste ju ha fått den på den här resan.
Mm.
För att annars hade det inte funnits någon anledning att den hade funnits på Alstorp. Eller sedan hos Kristinelund. Så att på något sätt har han fått ta på den här. Och jag vet att magister Bjärgård i skolan hade också en bit korall som han hade fått ta på. Och jag tror också att det var utav på någon båtsman som han hade hittat det. Och förmodligen då också Alstorp. Så att Och han visade hur Koran såg ut i skolan. Så att det finns historier bakom de här resorna och sånt här som är fantastiska när man sätter sig in i dem.
Ja, tänk vad de måste ha varit med om.
Ja. Och när man då, de här, när man skulle till Karlskrona, så var det ju så att som jag nämnde, så var ju Tyresö indelat i 5 stycken rotlar sen då, som Karl den XI såg till att det blev indelat i. De här då båtsmännen, först skulle de ju gå ner till Nyköping och samlas ihop allihopa från Sörmland där. Och sen tågade man ju ner till Karlskrona. Man åkte alltså inte båt, man åkte ju inte häst och vagn, utan man tågade, alltså man gick ner i samlad trupp till Karlskrona. Men under tiden så passerar, måste man ju sova och äta. För att jag menar, man gick ju inte på en dag ner.
Nej.
Då står det ju att dagportionen här på 1870-talet då, för de tågande trupperna skulle vara 2 skålpund mjukt bröd. Det alltså motsvarar ungefär 850 gram bröd.
Mm.
Och det skulle vara så mycket ärter. Det motsvarar då 4 deciliter ärter. Och sen skulle de få så mycket ort saltfläsk, vilket innebar 1,5 hektos fläsk. Saltfläsk. Så att vad det man åt där på vägen ner, det var ärter och saltfläsk och bröd. Och sen var det väl brännvin.
De där mängderna, skulle det räcka till hela resan ner till?
Nej, det räckte.
Eller varför?
Det var dagens.
Alltså varje dag?
Varje dag.
Aha.
Fick man det.
Och det där hölls det på också, så att de, ja, de som där skulle skänka maten gjorde det?
Nej, det där hade de köpt upp.
Jaha.
Man gick upp och köpte upp och så hade man det med sig.
Mm.
Så maten hade man med sig. Men boendet däremot, det skulle man ju ta sig in och sova hos bönderna på vägen ner.
Var det höskullen då som gällde?
Ja, det var det ju. De bönderna fick ju inte neka att ta emot de här som kom då gående, utan de skulle ju beredas sovplats. Och det står ju då, på landet intager bonden i dess eget rum som så många man som där kan rymmas, och skall den ordning havas och hållas att ej mera manskap inläggas hos den ena bonden än hos den andra bonden, och att den ena ej oftare än den andra besväras. Så det där skulle man hålla reda på, så att det inte blev orättvist på något sätt. För hur stor stället var då ju, hade ju viss betydelse och sånt också. Så att det där med den biten utav vägen ner där, så var det ju inte så jädras roligt. För att fick man skavsår och sånt, så ja, man fick väl gå så länge det gick, och sen plockas man väl av på vägen, och sen fick man komma efter så småningom.
Oj, oj, oj. Och sen kläderna, de kunde, hade väl inga ombyte med sig heller?
Ja, det hade de. Och man hade ju ett visst typ av kläder som de här bönderna, rotlarna, hade fått se till att de skulle ha.
Jaha.
Och det finns ju klart och tydligt sagt vad de ska ha på sig. Och sen skulle de dessutom ha med sig, när de gick dit ner på den här, egna kläder till ombyte. Dels skulle de ha med sig, de var tilldelat, och sen skulle de ha med sig det som lite egna kläder, så att man kunde byta också med under resans gång.
Hade man uniform annars?
Ja, det hade man.
Den här gråbruna då, antagligen.
Nej.
Båt, sjön nej. Hade blå.
Ja. En båtsmans klädning bestående av jacka, tröja och byxor av mörkblått kläde, den förre med foder av gult boj, alltså gläst vävt ylletyg, och inkantning av gult kläde med snören, och det senare fordrade med väv samt mässingsknappar. Enligt fem riksdalers skilling skulle de där kosta. Ett skärp av blå flaggduk, 20 tum brett och 2 anar blått och 3 anar gult dito. Och den skulle kosta 24 skilling. Sen skulle de ha en rund hatt med hög kulle. Och en vit ullgarnskordong. Och kordong, det är alltså en snodd betofs och som prydde hatten. En och en 16-dels aln lång skulle den här tofsen vara.
Det var en lång tofs, ja. Från mössan.
Ja.
Jaha. Vad stiliga kläder.
Det var
blanka knappar.
Och det var väl
också
därför många anslöt sig. Dels för kläderna och dels fick man mat och så vidare på torpet.
Men, ja. Och slippa släpa i jorden.
Ja, och sen, ja. För att de var ju borta halva året och då fick frun slita och släpa.
Men de hade inga vapen, utan det var kanoner som gällde då för dem.
Ja, det var ju kanoner som de här gällde. Men en del, alltså många av de här, det var ju roddar och så vidare. Hantverkare, för att de skulle ju fixa med båtar och kunna fixa sånt. Även fast man var båtsman så kunde man vara med och göra andra arbeten på land.
Jaha, ja. Men man måste vara med och marschera där om man bodde i sitt torp.
Ja, just det. Man kunde bli kommenderad på att göra andra jobb här i Stockholmstrakten också någon gång. Mm. Om det krävdes så man behövde.
Men ingen sabel eller värja eller något sånt?
Nej, det verkar inte så. Nej.
Det var de som var högre upp som hade det kanske.
För att även fast man kanske blev bordad utan några andra fartyg så borde man ju ha haft något vapen. Om det var flera båtar som gick emot den så borde du kunna försvara sig på båten. Ja. Det står ingenting om som jag har sett. När de här var borta så tillkom det sedan bestämmelser om att det skulle finnas förstärkningsmän hemma. Alltså extra båtsmän i socknarna. I Tyresö så framgår det att det skulle vara 2 stycken såna här som vi hade inga då på ett tag, och då i början på 1800-talet så kom den bestämd att Tyresö skulle se till att det 2 stycken extra båtsmän blev tillsatta.
Var bodde de då? Bodde de i?
Ja, de kunde bo hos båtsmännen.
Jaha.
Utplacerade på något av båtsmannstorperna.
Skulle de hjälpa till hemma då när båtsmännen?
Ja, de skulle kunna hoppa in. Om de andra allihopa försvann någon gång i strid eller det.
Ja.
Så skulle det finnas ett par båtsmän. Tydligen.
Kunde de simma de här? Det kunde de väl inte?
De hade väl aldrig sett vatten.
Nej.
På det sättet. Nej, det kunde de ju inte. För när skulle de ha lärt sig simma? Man hade ju inte den fritiden att gå ner och bada. Vilken man ner och på sommaren möjligtvis och kunde tvätta sig, men man gjorde ju inte det heller. Man tvättades ju hemma i en balja. Eller...
Om man tvättade sig.
Ja, just det. 1792, det är alltså några månader efter kung Gustav den tredjes död, så kan man läsa i Kungliga Majts förordningar här om att prispengar skulle delas ut. Vad är det för prispengar, tänker man? Det är alltså ingen ny förordning 1792, utan den hade funnits tidigare också. Jo, det är ju så att de här var ju ute och slogs också. Vi vet ju att kungar har varit ute och slagit och härjat och tagit med sig grejer hem. Tyresö kyrka finns det ju altartavla, allt möjligt i, som är prov från andra länder. De här prispengarna, det är alltså sånt som man hade stulit från de andra eller tagit båtar eller någonting. De här prispengarna får ju ses då som en uppmuntran till trupperna. Att tar du någonting så får du vara med och dela på en förtjänst på det här.
Dela bitet.
Det är en sån smuta för att stimulera och engagera berörda trupper att erövra så mycket som möjligt i kriget.
Ja.
Och de här pengarna de delades då mellan officerare, underofficerare, soldater, båtsmän och... Men även de som värvade militärer, båtsmän och sånt, de fick dela på de här summorna. Hade de dött i kriget så fick änkorna pengar utav det, eller barna till dem fick med. Det här blev ju aldrig några stora pengar som man fick, men man fick i alla fall någonting. Mm. Och 1790 så kan vi se att Tyresöborna, Ljungmannen, Nils Thulin och skeppsgossen Fundin fått del av såna här prispengar. Och 1794 reserverades för Tyresös del 26 riksdaler och 24 skilling till fördelning mellan personer som på något sätt bidragit till uppringning av fartyg eller annan gods.
Hur fraktades de här prispengarna? Var det någon befälhavare som fick dig en påse?
Ja, det var väl förmodligen länsmannen som fick ut det till sig, som sen i sin tur skulle fördela det till...
Men hur hade han fått det? Det var inte så båtsmännen hade med sig hemmet?
Nej, utan det var från staten.
Det
kom efter att man har fått grejerna till sig och man sen värderade på något sätt. Då.
Var folk så ärliga då? Eller så det inte försvann massa pengar på vägen?
Det vet man ju inte. Men alla har inte varit ärliga alla tider. Så att det finns ju ingen anledning att tro varför de skulle ha varit ärliga på den tiden.
Jag menar, så det var i alla fall någonting kvar när det skulle delas ut.
Jo, men du vet, det var nog så att det kom ett papper på vad mycket det skulle vara. Och
det lästes upp i kyrkan förstås. Ja. Mm, då kunde det inte försvinna så mycket.
Nej, förmodligen så var det ju så. När Tyresö då blev tilldelad 26 riksdaler 24 skilling, så kan man se då till exempel att Botkyrka, de tilldelades 206 riksdaler.
Oj då.
Och Österhaninge fick 56 riksdaler. Men de hade ju ett antal flera båtsmän och rotlar än vad Tyresö hade. Så att... Det kan ju ha påverkat, eller var de duktigare att ta med sig.
Ja, men det var ju fler också, så det var fler som kunde både hjälpas åt att strida och sen att bära bytet.
Ja, ner till båten. Ja. Det, allt sånt där, tog man en båt och forslade hem ihop. Mm. Vi hade ju mycket krigsfångar också, ryssar i Sverige under vissa tider, som man inte har pratat så mycket om. Men det, går man in så kan man ju se att ryssar var krigsfångar här i Sverige på de här tiderna.
Ja, släpptes de någon gång?
Ja, en del rymde och en del släpptes. Men det finns väl noterat i det hela.
Släppte man när de började bli lite gamla då, så att man inte skulle behöva begrava dem?
De kanske inte hade rå hår. Men de fick väl säkert jobba medan de var.
Ja, säkert.
Sen har vi ju ytterligare ett par båtsmanstorp i Tyresö som vi inte har nämnt. Det är ju där Yttermans båtsmanstorp som då tillhörde Vinnockers rote i Dalarö. Han hette då, fick ju namnet Ytterman, den här killen.
Vad hette hans torp, sa du? Det hette något på Ytterby?
Ja, man kallar det helt enkelt för Yttermans båtsmanstorp.
Jaha.
Den här stackars båtsman här 1875. Yttermans båtsmanstorp. Det ligger precis på gränsen mellan Tyresö, ute vid Stuvnäset, på gränsen mellan Tyresö och Haninge.
Är det där som ligger inne, när man är vid Stuvnäset går det in en liten vik?
Ja. Och sen går det in en bit in
där. Så
han har haft höns nu på sig.
Ja, det är ju befolkat på sommaren.
Det är ett Båtsmanstorp.
Är det det?
Och det ligger precis på gränsen. Ja, fast det ligger en del av marken när det här tillhör Tyresö. Men själva huset ligger i Haninge.
Ja, och vägen kommer från Haninge-sidan.
Och den kan du ju inte åka bil För den är väl förbjuden. Där man kan åka cykel och sånt.
Jo, men de själva åker bil tror jag.
Ja, jo då, det går att åka bil. Jag har, men jag har åkt cykel den där vägen. Jaha. Hela.
Det är ganska långt ifrån Dalarövägen.
Ja, men jag har ställer. Jag åkte bil så långt jag kunde. Och sen hade jag cyklarna med på bilen. Och så cyklar vi den där vägen. Men det är ett båtsmanstag.
Men det ligger alldeles över vattnet. Så det har utsikt åt två håll åt vatten. Ja. Men om man kommer från landvägen före det här lilla torpet, där ligger det också någon gård.
Ja, men det är Haninge.
Jaha, det är Haninge.
Det struntar jag i.
Det struntar jag. Ja, just det. För de har får som knallar omkring där på sjökanten.
Det är inte torpet. Det är stiftelsen. Nationalparken och det här som har haft fåren gående där.
För det går också får i nästa. Den lilla vik på andra sidan om Styrnäset, den som vi kallar för Fredagsviken.
Ja.
Där brukar det gå.
Ja, nej, för att den där och de är ju inhägnade ordentligt. Så just helsike så tar sig över fårstängslen.
Med cykel.
Ja, och även gående. För jag har ju haft vandringar ner där och man måste försöka hitta några ställen där det går att komma över.
Ja.
Det är inte så lätt.
Du får reka först då.
Ja, just det. Jo, men det måste man alltid göra.
Ja.
Om man har en vandring så måste man ju alltid gå ut och räka så att det inte har förändrats sen man var där förra gången.
Ja, precis.
Så det är ett båtsmanstorp. Sen har vi också Öringehamns båtsmanstorp.
Jaha, det var båtsman. Nu kan vi förklara för lyssnarna att det ligger det mot Erstaviken.
Ja, det ligger mot
Sandholmarna. Ja.
Sandholmarna heter det. Där låg ju precis inne i viken ett boningshus. När man byggde upp badet här så såg man ju rester efter en stengrund, stenar där i kanten.
Lustigt med namnet tycker jag, Öringehamn. Öringe ligger ju långt därifrån. Fanns det öringar där antagligen?
Ja, jag har aldrig funderat fisk över varför.
För det finns ju ett Öringe här i närheten.
Ja, just det. Jo, då. Men jag vet inte vad det är.
Nej.
Vad öring betyder.
Det är ju en fisk.
Ja, men det, jag tror inte det har med det att göra.
Tror du inte?
Jag tror inte att det har med det att göra. Det har någon annan betydelse.
Vi återkommer till det, kanske. Nu har jag googlat på det. Örar betyder grusiga åkerstycken.
Mm. Och han, den båtsmannen hette Hammarklo.
Hammarklo. Det är lite fint att heta när det slutar på klo, tror jag.
Ja, det är.
Hammartå har jag hört talas om. Ja. Hammarklo.
Och det är rätt roligt med det stället då. För att det där var ju i privat ägarna, kommunen köpte det.
Jaha.
Sagerska tomten som man sa.
Ja, just ja. Det var det.
Sager där. Innan de köpte det så var det ju så att Stockholms stad skulle ju köpa Tyresö 1937. Jag tror att vi har varit inne på det förut. Hela godset 1937. Allt var ju skrivet. Alla papper påtecknade. Sigillet där. Det enda som återstod, det var ju ett fullmäktigebeslut inne i Stockholm. Och det kom aldrig. Och ingen vet varför det. Men man säger ju att de var osams. Stockholmspolitikerna. Som satte käppar i hjulen för varandra. Men i vilket fall, när de skulle köpa det här så var det Öringehamnsområdet där. Det var 48 tunnland mark. Och det var värderat till 55 000 kronor. Bara för att inte Stockholms stad skulle hoppa av för att det här inte var i markisens ego då, eller godsens ego 37. Så beslöt man att lagfarna ägarna till det här torpet, det var Claes Leo och Carl Leo Sterbhus som ägde, inte Johan, utan de andra två, Claes den äldste sonen och Carl som hade redan dött, skjutit sig vid det här tidpunkt av hans Sterbhus. Det var de två som
ägde. Det var lagergrenarna.
Det är lagergrenarna. Då sålde de den här marken som de ägde till Tyresögodset. För att det skulle kunna ingå i Stockholms stads försäljningen. Mm. Så först sålde man hela det här. Och sen blev det ju ingen affär. Det var väl då som Sage köpte det hela efter det.
Mm.
Så att man var tvungen att göra upp vissa affärer innan man skulle sälja till Stockholms stad. Så att det blev hela ytor och inte undantag någon vik här eller där och så vidare.
Mm. Mm.
Hur som helst. Så att...
Var det så mycket mark till den där lilla... Ja.
Ja.
Där det är bebyggt nu, det är ju väldigt lite mark.
Men ja, det är det ju. Sen liksom har du den här strandremsan.
Oh, just det, över baden och det.
Ja. Till. Jag vet inte om sandholmarna ingick också i hela
gjort, ja.
Själva holmen där.
Mm.
Nej, men i vilket fall så var det på gång då så att de fick lov att sälja det här till godset och så att det kunde ingå i försäljningen. Det var Ringehamn och det var, tror jag vi har pratat om, 5 stycken båtsmänstorp.
Ja. Alstorp, Åva, Fintorp, Yttermans och Öringehamn.
Ja.
Ja, det blir 5.
Då har vi passerat dem där.
Då tackar jag dig för idag.
Tack så mycket själv.
Och på återhörande, kära lyssnare.
Tackar.
Du har just lyssnat till det 18:e programmet i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson, där han berättat om båtsmännens krigsresor till främmande länder, hur de var klädda och krigsbyten som återfinns bland annat i Tyresö kyrka. Gunnar Lagrell Lundgren, Radio Tyresö 91,4.